Hörrni, välkomna allihop till den här gudstjänsten idag. Då vi ska liksom vara inför Herrens ansikte. Det är så här att när Jesus kommer så har han ju alltid någonting att ge oss. Och den helige ande är här idag. Jag tänkte på tiden då lärjungarna samlades efter Jesu uppståndelse, död och uppståndelse. Så kommer Jesus, det är liksom reglade dörrar, och Jesus säger frid. Han säger frid åt er alla. Och då vid ett tillfälle så säger han så här också: som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och med de orden så vill jag liksom börja. Vad menar Gud med det? Vad menar Jesus med det här? Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Jo, vi har en arbetsbeskrivning som Guds församling. Och det är väldigt viktigt att veta vad man har för arbetsbeskrivning. Så brukar det vara när man kommer till ett nytt jobb. Du ska syssla med det här och du ska syssla med det här. Och vad är vår arbetsbeskrivning som församling och som enskild? Jo, det står så här, ska ni se här. Nu måste jag trycka här. Jag brukar ha en bibel med mig, men just nu så blev det min mobil. Och då ska vi se här. Då ska jag bara läsa, i anledning till det här jag sa då, någonting som Jesus var med om när han i en synagoga, när han öppnade en skriftrulle och skulle läsa. Och det var i hans hemstad Nasaret då. Och han gick upp och läste. Och då läste han ur profeten Jesaja. Och då står det så här: Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna. Och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Och det är det som är vår arbetsbeskrivning här. Herrens ande är över mig. Det är det första. Guds ande bor till och med i oss som frälsta. Han har smort dig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Det ska vara glädje i det du har att presentera. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna. Det finns så många som är fångna idag. Det finns droger, det finns depression, mental ohälsa, sjukdom. Det finns jättemycket som vill binda oss. Men vad har vi för någonting? Jo, han har sänt oss att förkunna befrielse för det fångna och syn för det blinda och att ge dem förtryckta frihet. Så som Guds församling så är det vår arbetsbeskrivning, hörrni. Det ordet vill jag ge till oss allihop idag. Hörrni, lite information också innan vi går vidare. Om en vecka precis, då är det pastorsinstallation. Då blir det lite fest här också. Och det är officiellt så att Frans går in då som pastor här i församlingen. Och det ska vi fira naturligtvis på ett mäktigt sätt. Vad säger du? Ja, föreståndare. Det ska vara rätt. Rätt ska vara rätt. Så är det. Och det ska firas då. Sen vill jag bara slå ett slag för Sommargården Näset också. Det finns några programblad här borta här bak i kyrkan, så som ni kan titta vad det är för någonting som pågår där under sommaren då. Så är det.
Så där. Frans heter jag. Jobbar som pastor i församlingen. Och ni får ursäkta min lite dova röst. Vi fick en sommarförkylning hela familjen nu förra veckan. Och det har just börjat lättat, kan man säga. Vi mår bra, men man kan höra på rösten. Man är lite så här halv, ja, på väg tillbaka. De flesta jag känner igen det tillståndet. Jag tänker prata lite idag om Jesus och vila. Vi har fått höra lite grann om sommarsalmer och den här sången också, att vila och... Det är någonting som vi kan prata om ganska mycket, helt enkelt. Och ska vi se här. Det finns ju ett ämne som man pratar väldigt mycket om när man träffas nu. Och vad ska du göra på semestern? Vad ska du göra när du är ledig? Vad gör du nu? Vad händer nu på sommaren? Det är ju så att man har olika planer. En del har planer att åka andra länder eller åka utomlands eller vara hemma eller inte göra någonting alls. Så frågan egentligen, fortsätter med det, vad är vila för dig? Vi kan ta nästa bild. Så här, kan det vara att det är vila från någonting? Att du vilar från skolan? Om du är student eller lärare kanske man behöver vila sig från skolan. Ibland kan det vara så. Arbetsplatsen eller där man är. Jobb. Man kanske behöver lite en paus ibland. Andningspaus. Ansvar. Man kan bära mycket ansvar. Kanske behöver en stund få slappna av, andas ut. Man kanske behöver vila sig från relationer. För några veckor sedan så fick vi, jag och min fru, vara på bröllop tillsammans med själva helt enkelt. Vi lämnade våra barn och svärmor och åkte iväg. Första gången på, vad kan det vara, 4 år tror jag. Något sånt där. Ibland behöver man en sån här paus, från andningspaus, och för att kunna fortsätta bättre. Sen var det som att när vi då festen började och klockan 9 på kvällen när de skulle börja dansa, så sa vi går och sover. Så ibland kanske man behöver bara sova ut också för att klara det. Det kan också vara att man är frisk. Man känner vila när jag är frisk. Det kan vara fysiskt men också psykiskt. Man känner vila från alla tankar som kommer, alla saker som rörs runt omkring. Och ibland vill man bara ha lugnt och skönt. Eller kunna göra vad man vill. Vila i sig själv, det är ju någonting som är positivt. Men vi ska gå in och kolla lite grann på Hebreerbrevet, vad det säger. Vad Jesus och vila handlar om. Men först lite en samhällsanalys idag. Kan nästa bild? Om vi ser på vårt samhälle idag så finns det mycket aktiviteter. Det finns många förväntningar hur man ska vara, vad man ska göra. Man är alltid uppkopplad och tillgänglig. Man kan välja stänga av, men oftast är det väldigt lätt att få kontakt. Och det är många som är väldigt stressade. Och vi alla letar efter sätt hur ska vi kunna slappna av i vår vardag. Det är vårt samhälle idag. Vi är alla på olika stadier i livet här i församlingen. Man har olika saker, men det finns mycket som trycker på. Mycket finns som uppmärksamhet. Mycket vill vara. Och jag tänkte kolla lite igen på vad säger Bibeln om det här? För ett viktigt ämne. Ett ämne som Bibeln pratar ganska mycket om faktiskt. Alltså mina grunderna egentligen i våra vardag. Hur vi ska hantera. Hur vi ska vara. Ja, hur vi ska kunna vila ut också. Vi kan ta nästa bild. Så vi ska gå till Hebreerbrevet lite grann. Liten överblick vad det handlar om. Hebreerbrevet handlar egentligen om skrivet till kristna judar som under förföljelse kämpade med, ska jag gå tillbaka till judendomen? Judendomen var en erkänd religion i romarriket. Det var inte kristendomen. Och för att vara kristen var det inte lätt att vara en del av samhället. Det var lättare att gå tillbaka till det som har varit. Hur samhället ville att man ska ha det. För kristendomen sa ju hade andra värderingar än vad samhället i stort hade. Så det var ju lättare att vara del av samhället om man inte var kristen. Och det är också en del som vi kan kolla på i dagens läge. Ibland kan det vara lättare att inte vara kristen i samhället. Samhället trycker på en massa värderingar hur man ska vara och göra. Och ibland kan det vara svårt att vara kristen. Att stå upp för det man tycker är rätt och riktigt. Och Hebreerbrevet vill uppmuntra oss att ge inte upp. Jesus är faktiskt enda lösningen, enda vägen framåt. Och Hebreerbrevet förklarar egentligen hur det är att varför Jesus är enda vägen till Gud. Man skulle säga, jämför Hebreerbrevet som ett evangelium nästan. För likt de andra evangelierna som pratar om vem Jesus är, vad han gjort på jorden, varför han var Guds son, varför vi ska lita på honom. Och på samma sätt är Hebreerbrevet det från ett annat perspektiv. Jag förklarar varför egentligen Jesus den enda vägen i dagens samhälle. Och är någonting vi behöver även idag fokusera på. Hebreerbrevet är mina favorit bok för att den verkligen visar på vem Jesus är. Det är som en länk mellan gamla och nya testamentet, visar hur Jesus är relevant genom allt. Vi kan ta nästa bild. Här ska vi kolla på några bilder vem Jesus är. Och om man kollar på Hebreerbrevet så finns det olika ord som följer med. Och ibland står det att Jesus är bättre än, Jesus är större än, har ett bättre sak. Och här är några saker att säga, att Jesus är bättre än änglarna. Han har ett budskap som är mycket bättre än något annat kan få. Han är bättre än Mose. Han är bättre än Josua. Han är bättre än de här viktiga figurerna i den judiska historien. Han är en bättre översepräst. Man kan komma till honom med allt. Han har ett bättre förbund. Han har ett bättre offer. Han går för sig en gång för alla. Han är den bästa och enda vägen till Gud. Det här är ju en hel kort sammanfattning av hela boken. Vi kommer inte gå in på hela boken, då skulle vi stå här i en vecka. Men vi ska landa i kapitel 4 lite grann. Och innan där ska vi kolla lite grann på kapitel 3. För hela boken egentligen uppbyggs som en logisk tanke. Så vi kan ta nästa bild, ska vi här. Och i kapitel 3 går han in på ett annat tema. Han pratar lite om Mose, att Mose är mycket bättre. Sen går han in på Josua och börjar prata om att Israel har fått ett löfte att vila. Att israeliterna var på väg, vandrade i öknen, skulle komma in i det förlovade landet. Man har fått löfte att det kommer någonting bättre, någonting mycket större. Men så kom svårigheter och de började inte tro på de här löftena Gud har lagt. Och de förhärdade sina hjärtan. De valde att glömma bort eller satsa på andra saker än de löften som Gud hade gett. I vers 3:19 står det att för sin otro kunde de komma in i förlovade landet. Det fanns ett löfte om någonting mycket bättre. Men de trodde inte på det. Och därför fick de vandra i öknen i 40 år. Och i vers 3:13 står det så här. Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga idag, så att ingen låter sig förledas av synden och förhärda sig. Det är en uppmaning till oss även idag, att lita på Guds löften. Låt inte hjärtan bli hårda och glöm bort vad Gud har gjort. Hans löften är fortfarande aktuella. Jag ska ta nästa bild. Och så gör en jämförelse med Josua. Och innan vi går in i kapitel 4 ska vi se lite grann. Josua är en viktig person i Israels historia. För han var egentligen den som förde folket Israel in i det förlovade landet. Han var en person som fick vara den som visade vägen. Och nu kommer ni in här landet. Han stred hela sitt liv, men i slutet av sin tid fick han också... Ja, det var lite fred i landet runt omkring. Och han gav ju dem en slags vila. Han gav dem ett land, en plats de kunde vara och bo på. Av en person som räknades som att han tog dem in i landet, förlovade landet. Det här är vårt land. Ett land där vi ska leva tryggt och känna lugn och ro från fiender. Så i Hebreerbrevet visar också om att egentligen Jesus har gett en annan slags vila än bara en fysisk vila. Du kan ha tryggt och bo utan problem i en plats. Men vi går in i kapitel 4 här. Jag kan ta nästa så läser vi tillsammans. Jag ska läsa 1-11. När nu ett löfte finns kvar och får komma in i hans vila. Låt oss då akta oss för att inte ingen av er visar sig gå miste om det. Evangeliet har förkunnats för oss, liksom för dem. Men det hade ingen nytta av ordet de hörde, eftersom de inte smälter samman i tro med den som lyssnade. Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger, så svor är min vrede, vi ska aldrig komma in i min vila. Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens skapelse. För på stället säger han om den sjunde dagen, och Gud vilar på den sjunde dagen för alla sina verk. Men här säger han, det ska aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att vissa går in i vilan och det som först fick höra evangeliet inte kommer in på grund av olydnad. Därför bestämmer han på nytt en dag, idag, när långt senare säger genom David vad som redan har sagt idag. Om ni hör hans röst, förhär det inte era hjärtan. För om Jesu hade fört in den i vilan skulle Gud inte senare talat om en annan dag. Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila från sina gärningar, liksom Gud vilar från sina. Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan som ingen kommer på fall, som det blir ett exempel på olydnad. Här börjar han prata om lite grann att det finns något mer än att bara vara en del av ett folk. Ha en plats, vara israelit på boplatsen. Att ha tryckt runt fienderna, att befria från romarriket. Det finns något mer. Man säger att i Jesus så finns det något mer. Och han vill visa på att det finns, det handlar inte bara om att man bekänner sig som kristna, bekänner sig som Guds folk. Det finns något mycket, mycket djupare, mycket, mycket mer man kan få tag på. Det finns en vila idag som man kan få tag på i livets alla områden helt enkelt. Att ha en evig semester egentligen, att ha lugnt och ro, få göra vad du vill någonstans, det är inte lösningen på allt. Det finns någonting mycket mer i Guds löften vi har. Jesus har någonting mycket mer att erbjuda än det vi, att bara ha lugnt och stilla, att ha fred runt allt. Det finns någonting mer att få. Vi ska gå in nästa bild. Vad är då vila? Han nämner här texten också att om sabbaten. Vi kommer att gå in i det lite senare också. Vila från arbete. Det finns också den vilan att när vi följer Jesus så kommer vi gå in i en evig vila tillsammans med honom. Ett löst som en evig framtid. Ett himmelrike tillsammans med honom. Det vi har alltid, det vi vill längta efter. Vi har frid, vi har fred, vi har en evig semester på bästa möjliga sätt med honom. Men det finns också en inre vila för våra tankar, för det vi har inuti. Vi kan gå in lite grann på de här olika punkterna. Vi kan nästa bild. Egentligen hedra sabbatsdagen. Det här var ju någonting som israeliterna uppväxta med, som delade 10 Guds bud. Och att vila för dem var en helig sak. Vi ska läsa från Andra Mosebok 28-11. Så här står det. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. 6 dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen är Herren, din Guds sabbat. Då ska inte du inte utföra något arbete. Varken du eller din son, din dotter, din slav. Din slavinna, din boskap och invandring i dina städer. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad det rymmer. Men på den 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Det var ju som en del av deras veckoschema kan man säga. Att man jobbade 6 dagar och var ledig 1 dag. Sen utvecklas det här genom historien och det blev massa regler och riktlinjer hur man skulle hålla sabbatsdagen ledig. Om du vill läsa mer om det så kan man bli mörkrädd kan man säga. Hur många riktlinjer de hade och regler och lagar kring just sabbaten. Vad som räknades när man bröt sabbaten och inte bröt sabbaten. Men det här var också någonting som Jesus också kom och när han var på jorden att han visade att de hade fel. Att de har gjort för mycket, att sabbaten inte var till för att det, för Gud att du måste hålla alla de här lagarna för att det ska funka. Men att sabbaten var till för oss människor. För att vi behöver vila. Och det är någonting egentligen att om vi tänker på att vi längtar ofta till semester när vi är lediga lite längre. Men Gud har egentligen tänkt att det inte ska vara bara en semester vi får vila ut. Men det är något som ska ske egentligen varje vecka. Varje dag. Någonting vi kan tillsammans med Gud få upphämta oss och klara av dagen. Och vi behöver inte följa alla regler och lagar som står om sabbaten i Gamla testamentet. Men att hedra, att ha en vilodag. Tänka på att vila, att det är viktigt för oss. Både ett ande, kropp och själ. Det är någonting vi behöver ha med oss i våra tankar. Och vi är ansvariga för hur vi lägger upp vårt schema. Hur vi lägger upp våra dagar. Vem vi besöker, vem vi gör vad hos. Lägg in också vila i det. Var inte för upptagna att missa det här. Att Gud har lagt någonting mycket större. Det finns också något som heter inre vila. Och här är någonting som både Jesus men också i hela Bibeln pratar om. Han säger så här i Matteus 11, 28-30. Här tar jag lite utanför sammanhanget. Men det är också väldigt bra bibelställen som visar lite grann vem Jesus är. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig som att milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Jesus säger, kom till mig. Om ni har bördor, saker som tynger er, så vill jag ge den här vilan. Ta på mitt ok, ta på den som jag är. Så kommer jag hjälpa er. Det är inte ett ok, är sådana som man bär så här, saker på. Och mitt ok är skonsamt, min börda är lätt. Jag hjälper dig. Det är en tanke att du ska bära på de här sakerna själv. Kom till mig så ska jag ge dig den vilan för dig själv. Paulus skriver senare här i Filipperbrevet till samlingen Filippi. Och sen säger så här i vers 67. Gör inga bekymmer utan när ni åkallar och ber, tacka dig Gud och låt dem få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som mera värd än allt vi tänker era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Han säger till församlingen där att ni behöver inte oroa er egentligen. Bekymra inte. Kom till mig med egentligen allt du har. Om du har bekymmer, kom till Jesus. Han ska ge den friden ni söker efter. Och era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Det finns en inre vila för oss alla. Egentligen vardagen. I livets alla situationer. Och vi bör komma till Gud. Och Gud kan ge oss den. Det här är ju inte bara ett enkelt alltid. Att kunna ge. Ibland måste vi bearbeta saker tillsammans med Gud. För att få den här vilan i våra liv. Men det finns ett löfte om att få en inre vila. Vi kan få den här friden från honom. Som går bortom vårt förstånd. I nästa bild. Och det ska vara Hebreerbrevet 4 här. Men nästa två verserna i Hebreerbrevet efter den här texten kring vila så är det två bibelverser som är välkända av de flesta. Jag läser så här. Guds ord är levande verksamt. Det skarpare än något tveeggat svärd. Och genomtränger till sig skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapare dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat inför hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. När jag har studerat Hebreerbrevet så har jag haft svårt för den här versen. För den passar inte alltid logiskt in i tankemönstret. För de olika tankemönstren visar att Jesus är bättre än de här, Jesus är bättre än Josua, och sen den här versen. Sen pratar om Jesus som överste präst, ett stort sjok. Så två verser som egentligen inte passar in i allt, men jättebra. Men det är som en slags, det sammanfattades som var tidigare och som en början på något nytt, som ett, man säger, preludium eller något sånt där. Och jag tror det här också är något som är viktigt att veta, att låt oss ledas av Gud i de här frågorna. Kör inte bara på, för Guds ord är viktigt. Om Guds ord säger någonting till oss, exempelvis Guds ord säger till oss att vila är viktigt. Så om du inte väljer att följa det, så kommer det bli problem också i slutändan. Jag vet att som ung missionär så hade vi jobbat med UMU, så hade vi jobbade konstant, kan man säga. Det fanns så mycket man skulle kunna göra, så mycket roligt. Och efter att jag jobbade några veckor och körde bara på utan att tänka, man struntar att man är ledig någon gång, man bara körde på, man är ung, man tror man klarar allt. Så upptäckte jag att min kropp sa ifrån. Så här, och jag fick ta någon ledigt någon dag. Bara för att kroppen sa ifrån. Och efter det upptäckte jag att Gud hade kanske rätt i sitt ord, att vi behöver vila. Vi kan inte bara köra på. Även om man är ung och tror att man kan allt. Man kan vara äldre också och tro att man kan allt, men jag tror att det handlar om att låta Guds ord leda oss i de här frågorna. Om Guds ord säger någonting, om Guds ord ger oss något löfte, stå på det. För Guds ord är levande och verksamt. De här löftena som finns kvar i Guds ord, de är inte döda. De är fortfarande levande. De gäller idag. Lika levande och verksamt som var då. Låt oss stå på dem. Ta vara på dem. Ta till oss dem. Vi kan ta nästa bild. Och sen kommer man till egentligen lösning på allt. Det här är första två verserna från ett kanske sex kapitel som förklarar vem Jesus är som överstepräst. Att Jesus är lösningen på alla de här, allt vi har. Sen så här. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan som prövas på alla sätt och vara som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i en stund då vi behöver hjälp. Han lägger fram att det vi egentligen behöver är Jesus. Att komma till honom, för han hjälper oss i vår situation. Här är någon som känner våra svagheter, varit med oss, men vet vad som har prövats på alla sätt, men utan synd. Och vi kan komma till honom för att få hjälp när vi behöver. För att få egentligen det vi behöver i vila, så Jesus det vi behöver. När vi kommer till honom så hjälper han oss på alla möjliga sätt. Vi kan ta sista bilden här också. Bara slutet av brevbrevet som sammanfattar lite grann så här vem Jesus är. När vi nu är omgivna en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger oss, all synd som ansätter oss, och hålla ut det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntar honom, uthärdar han korset utan att bry sig om skammen och sitter inte högre om Guds tron. Tänk på honom som uthärdar sådan fiendskap från syndare, så att ni tröttnar och förlorar modet. Att ha blicken fäst på Jesus mitt i alltihop. Gud vill hjälpa oss med vila, inte bara på semester, men egentligen livets alla områden, här och nu. Han vill ge oss vila i vår hektiska vardag. Och när vi söker honom först, när vi kollar på honom, så brukar allt det andra till slut lägga sig. När vi kommer åt honom våra bekymmer, egentligen de saker vi vill vara lediga ifrån, så vill han hjälpa oss att kunna släppa det till honom. Och att vi just nu kan känna oss i honom fria och trygga. Han vill också hjälpa oss och leda oss till ett liv med bättre vanor. När vi verkligen hedrar hans ord. Hedrar vad som står, hur vi ska leva våra liv. Han vill göra att vi ska leva ett liv som anpassat efter det vi klarar av. Och ett liv som ärar Gud. Ett liv där familjen kan vara viktig. Hälsa är viktigt. Han vill helt enkelt välsigna oss med ett rikt liv. Att söka efter vilan kan vi göra på många olika sätt. Men det finns en lösning också, att söka med vilan i Jesus. Och då kan han hjälpa oss att få egentligen det vi egentligen behöver. Vi kan söka många olika platser, men när vi söker hos honom så vet vi söker på rätt plats. Låt oss be. Tack Gud för att du finns för oss, Herre. Att vi kan komma till dig i livets alla situationer och områden. Vet att i dig finns det frid för allt vi bär på. Vi ber att vi ska vara med oss nu idag. Vara med oss när vi ska vara veckan som kommer. Den här semestern som är. Vår ledighet. Och vi ber att du ska hjälpa alla som vi har här. Min son letar efter en ballong. Det är det som han kör. Vi ber att du ska vara med oss nu, Herre. Hjälp oss att kunna lägga saker på dig, Herre. Komma till dig med vad vi bär som tynger oss. Och jag ber också att ge oss den här friden vi behöver, Herre. Jag ber för var en som här inne att du ska hjälpa dem, välsigna dem. När vi går in i de här sommarmånaderna. Det finns många saker vi önskar kan få. Både vila till ande, kropp och själ, Herre. Att du kan ge oss det, Herre. Och hjälp oss att inte förlora fokus på andra saker. Men ha dig också i fokus, Herre. För vi vet att när vi har fokuserat på dig så brukar allt annat lösa sig. Problemen och saker runt omkring som faller på rätt plats, Herre. Och du vet vad vi alla kämpar med. Om det är någon som kämpar med något speciellt, Herre. Jag ber att de ska komma till dig och kunna lämna det hos dig. Och tacka att du är nådefull och kärleksfull. Och ta våra bördor till dig, Herre. Och du ser de som söker också efter de här kanske frid inombords. I våra tankar och våra känslor, Herre. Jag ber att du välsignar och kommer möta dig även där, Herre. Att du kommer in med din frid och ditt lugn. Mitt i en kaotisk sinne, Herre. För du är allsmäktig, Herre. Du är god och du vill möta oss där vi är, Herre. Jag ber om det i Jesu namn.
Ja, vi börjar gå in i avslutningen av vårt möte här. Jag tänkte ta och ge tillfälle för vittnesbörd. Om det är någon som vill komma fram hit och bara vittna liksom om vad Herren har gjort i din vardag. Så tänkte jag ta och berätta någonting själv, för då får du tid att tänka också på om du vill komma fram här. Men jag ska berätta om en sak som hände för, det var några veckor sedan nu då. Och det var lite långlov på skolan. Jag jobbade på friskolan Mosaik och jag liksom såg fram emot det där. Gick ner mot min bil och skulle öppna bilen, liksom, låsa upp bilen. Jag gjorde det och sen så gick det inte att stänga liksom bakdörren på bilen. Hur man än gjorde liksom, det blev något fel på låset. Och då står man där och så suckar man lite. Jaha. Och så kommer det förbi en av mina kollegor med, och hon liksom tar tag i det där. Då. Ja, men vi har alltid spännremmar i bilen så att vi fixar det där. Så vi tog och spände en sån här spännrem i bilen liksom. Så att dörren gick igen och så då. Och jag åkte hem och sen tänkte jag, ja men det här måste ju lagas. Det går ju inte att åka med en spännrem så där liksom. Så att jag ringde, då kunde jag inte ringa direkt, men jag, sen när det gick och ringa ringde jag. Och då ville jag ju få det där åtgärdat så snabbt som möjligt. Och då bad jag så här, Gud ge mig favör, låt det bli så att jag liksom, för det kan ju ta tid om man behöver bilen och sånt där. Och jag försökte ringa men fick inte tag på dem. Så åkte jag upp på måf och bara tänkte att ja, men hoppas jag får tag i bilen idag då. Och få ut den. Och så kom jag lite för tidigt. De skulle öppna 7:30. Jag trodde de öppnade 7:00. Och så stod jag där uppe och så var 7:15. Så kommer det en ur personalen liksom, ha, står du här liksom? Ja. Nej, men kom in. Jag låser upp här så får du ta lite kaffe ur kaffemaskinen. Och jag var nästan gråtfärdig liksom. Bara på grund av det här. Guds favör liksom. Ta det kaffe, och där fanns det cappuccino, min älsklingssort. Och det finns ju i de flesta kaffeautomater, men jag var så glad liksom. Och han var så vänlig, den här mannen, och liksom, ja. Sen ringde de och sa, ja, de hade varit på skroten för min skull, och jag har en sån här gammal Volvo S80 då, och hade fått tag på en sån här kassett och låskassett, och det är inte ofta de åkte skroten så där och fixar åt en kund, men det gjorde de för mig då. Och då kände jag att, ja, men tack gode Gud, tack Herre för att du ger favör, tack för att vi får be till dig liksom om olika saker. Ja, nu har jag pratat på ganska länge här. Men Gud gör under även i små saker i vardagen. Så ser han dig och mig för att han älskar oss. Och vet ni, jag tror att vi ber alldeles för lite många gånger för saker och ting. Men tänk vilka löften. Be så ska ni få. Och sök så ska ni finna. Och klappa på så ska det öppnas för oss. Och så på något annat ställe så sa det. Ni har ingenting därför att ni inte ber, står det. Ja, det är liksom, vi kan be om det mesta. Så, är det någon annan som vill komma upp nu och säga någonting?
Jag vill dela ett bönesvar som för ett år sedan så... Jag var inte här, jag kommer inte ihåg varför, något av barnen kanske var sjuk. Men så kom på och delade att min far hade krockat med motorcykeln med en älg. Det var ett år sedan. Och jag blir lite känslosam av det här. Körde mycket motorcykel. Han krockade med en älg. De hittade honom, det var en bonde i närheten som hörde kraschen. Gick ut och hittade honom 30 meter från motorcykeln. Och det är ju ingenting man... överlever hur som helst. Han låg på sjukhus länge. Men läkarna, de bara för varje dag, de bara förundrades över hur läkprocessen gick till. Hur de vet inte, kommer han vakna? Han vaknar. Kommer han ha hjärnkapacitet kvar? Absolut. Han är sig själv, bara lite lallig av medicinerna. Kommer han kunna gå? Han kan gå. Sak efter sak. Till slut så är det bara att han har svårt att röra armarna. Det har hänt någonting med någon disk i ryggraden så att han kan röra dem. Han får inte riktigt kontakt med musklerna så här, och mycket smärta. Så han förra sommaren, träffade honom förra sommaren, alltså en månad eller så efter det här, ett par månader kanske, så kom han till Öland. Han bor i Ljungby. Han har åkt bil så länge. Och vi får träffa honom, krama honom lite för hårt. Men då kan han inte riktigt lyfta armarna så här. Men han tränar varje dag, säger han. Och i år så kan han lyfta armarna så här. Han har genomgått en operation som ska lätta med smärtan, har fortfarande ont. Men det har inte helt hjälpt ännu, men vi fortsätter att be. Så det enda han har kvar är att han har smärta i armarna då. Så tack för era böner. Det var många som bad. Många, många som bad. Och det är fantastiskt. Så tack för era böner.
Och jag blir faktiskt lite rörd, för det är väl det här som är lite församling, att man delar. För Gud är ju intresserad av var och en av oss. Och att vi delar det som Gud vill göra i vardagen. Det är församling liksom. Att Gud är stor. Jag vill bara säga så här avslutningsvis. Tack så mycket alla som har varit med och bidragit. Och nu gör vi ju allihop på ett sätt. Vi sitter och ber i bänkar. Tack. Gud välsigna oss alla.